Hemma i vårt kök, i vårt hus, eller i mat, vid matplatsen där vi brukar sitta och äta, så har vi en vägg där vi har hängt upp tavlor. Det gör man ibland på väggar. Tavlor brukar man hänga på väggar. Så jag har hängt upp lite, vad ska vi kalla det för, kanske lite fotokonst. Med lite sådär inspirationssyfte. Ni kanske har sett, man kan väl kalla det kanske för fysiska varianter. Ibland har jag sett folk så här på, man postar på sociala medier någon fin naturbild med något bibelord på eller med någon, något citat. Gärna kanske någon barskog med lite dimslöje och så står det någon text ovanför och så känner man att man blir inspirerad. Jag ville ha något som jag kände mig lite inspirerad och utmanad och peppad av som möter mig när jag sitter och dricker mitt morgonkaffe. Så vi satte upp lite sådana där designat själva, får vi säga det också. Och bland de här tavlorna så hänger det en tavla som inte är något fot utan det är bara text på en vit bakgrund. Det ser ut ungefär så här. Eller det ser ut så här. Det är ingen fara. Så där står det. Det där är sinnesrobönen, kallas den för. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Det är säkert många av er som har hört den och känner igen den. Den används inom, mycket inom tolvstegsprogrammet och anonyma alkoholister och narkomaner. Formulerad av en amerikansk teolog som hette Reinhold Niebuhr. Och den här används i just det här liksom, folk som jobbar med recovery och missbruk. Vad ska man säga? Missbruk, tillfrisknande eller den här rehabiliteringsprocessen. Och den här bönen, den hänger där på våran köksvägg. Och vi ber den varje morgon som en slags, både som en slags förberedelse inför de utmaningar som vi står inför varje dag. Och en slags påminnelse om att ta tillvara på varje dag. Madde sa i början att tiden flyger iväg och varje dag det är bara liksom tiden rusar på. Och vi kan ju inte bromsa tiden. Vi kan göra mycket annat men vi kan inte stoppa tidens, att tiden går. Och därför är det ibland viktigt att bara få stanna upp och tänka på att ja, men idag har vi idag. Vad som än händer så har vi idag. Och de val som vi ställs inför, det kan vara sånt som vi kan påverka och det kan vara sånt som vi inte kan påverka. Men att få stanna upp och påminna sig själv om att välja rätt varje dag. Vi ska återkomma till den här lite senare i predikan här. Men jag ville visa den och lägga den som lite grund där. För jag tror att den kan, kanske kan vara till hjälp och lite uppmuntran. Vi ska ge oss in i dagens text. Vi kommer till kapitel 6 i våran vandring genom Romarbrevet. Vår lite hastiga vandring kan man säga. Vi gör lite stopp längs vägen. Nu är vi på i kapitel 6 och det här är ett kapitel som inleds på ett typiskt sådär Paulusvis med en retorisk fråga. Jag tror Paulus gillade retoriska frågor. Han har varit den typen som gjorde det. Vi läser från vers 1 och till och med vers 14. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväxtes från de döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckt från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog han bort från synden en gång för alla. Och när han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som gör återvänt till livet från döden. Låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Gud, tack för ditt ord. Tack för att vi får samlas idag till tillbedjan, till bön, till nattvardsfirande och till att få lyssna till ditt ord. Herre, jag ber att de här orden ifrån Romarbrevet idag ska få slå rot i våra hjärtan och att vi ska få förstå vilka vi är i dig, Jesus, och vad det finns för någon kraft och befrielse i nåden som du ger, Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, vad innebär nu detta, säger Paulus. Och antagligen är det väl så att det är en fråga som Paulus ställer som svar på kanske påståenden som har hört sägas att nej, men nu har vi ju nåden så nu kan vi ju göra vad vi vill. Det är kanske inte bara i, antagligen inte bara i Rom utan på andra platser också som folk har börjat tänka lite där om att ja, men nåden, vi är ju förlåtna, men vad innebär det nu då? Om vi har blivit förlåtna, ska vi fortsätta synda då? Behöver vi verkligen anstränga oss om allt i nåd? Eller som någon person uttryckte det, jag älskar att synda, Gud älskar att förlåta. Det är ett perfekt samarbete. Det var ingen här jag hörde säga detta, så ni behöver inte oroa er. Men, eller kanske det är till och med så att jag menar, om vi syndar mer, då blir antagligen nåden större. Det låter ju fantastiskt det här. Så Guds nåd blir ännu större och mer påtaglig ju mer jag syndar. Paulus svar på detta kortfattat är naturligtvis inte. Nu är det en del som menar att Paulus var inte riktigt så artig i sitt svar egentligen. Det finns vissa bibelöversättningar som översätter på ett mycket mer kraftfullt sätt. Eftersom jag är så har så välvårdat språk så ska jag inte ge mig på att försöka fantisera kring vad det är, hur vi skulle kunna säga det. Men kanske ett usch och fy, eller ett var fals, kanske vi skulle säga. Nej, men han är väldigt bestämd med att självklart inte. Ni fattar poängen. Paulus följdfråga till det här resonemanget är, men hur ska vi då som har dött ifrån synden kunna fortsätta att leva i synden? Hur funkar detta? Ska vi göra det? Paulus går då in i ett resonemang som handlar om, som den utgår från dopet och vad som händer i dopet, kraften i dopet. Och att tala om dopet är ju någonting vi skulle kunna, det finns mycket djup i dopvattnet, hoho. Men vi kan ha olika syn på dopet, när ska man döpas, hur ska man döpas, var ska man döpas. Vi skulle kunna prata om skillnaden på men dopet. Nu vi har ju olika dop i Bibeln. Vi har ju Johannes dopet. Jesus blev döpt. Varför blev Jesus döpt? Det finns jättemycket kring dopet vi skulle kunna prata om som vi inte ska prata om allt här idag. Men en sak är sann oavsett vad vi har för syn på dopet. Det är att i dopet så finns det en kraft till nytt liv. Det finns en kraft till befrielse och det är vägen in i ett nytt liv med Kristus. Och Paulus, han menar att i dopet så sker det en identifikation med Kristus. Vi blir ett med Jesus i dopet. Kristus har dött och uppstått och därför så kan vi genom dopet dö tillsammans med Kristus och uppstå till nytt liv med honom. Och när Johannes då, när vi läser början av evangelierna, när Jesus kommer och möter Johannes ute i ödemarken där vid Jordanfloden och Johannes håller på och döper skaror av människor. Så har vi förstås inte den här identifikationen som Paulus pratar om, att i dopet så har vi dött med Kristus. Jesus kom inte ner till Jordanfloden och tänkte att nu ska jag identifiera mig med min egen framtida död och uppståndelse, utan det finns ju någonting annat. Det finns ju som jag sagt, det finns flera bottnar, det finns mycket djup i dopet. Och jag tror att när Paulus skriver till Rom så är det liksom en större förståelse för dopet som har liksom utvecklats efterhand. Det finns en del spännande liksom symbolik i Johannesdopet som jag tror att vi ändå liksom, när vi pratar om dopet i Kristus så finns det ändå någonting i det tidigare dopet som hänger kvar, som ändå har en betydelse och en, som vi kan lära oss av om inte annat. Tänk Johannes, han är vid Jordanfloden och döper. Man går ner i vattnet, man blir döpt och går upp på andra sidan stranden. Redan här i så finns det en massa symboler och massa bilder som vi, som liksom, det är ett eko av historien. När Israels folk hade vandrat genom öknen och skulle in i löfteslandet så passerade man Jordanfloden. Det finns en slags bild där av att lämna det gamla livet av slaveri, gå genom Jordanfloden och in i det befriade landet, löfteslandet. Israels folk hade varit slavar i flera generationer i Egypten och blev befriade. Mose ledde ut dem till frihet, och även om Mose inte var själv den som ledde folk till frihet, kanske en symbol är lite på att Johannes dopet var inte liksom det slutgiltiga, utan det skulle komma någon som skulle leda dem hela vägen in. Men ledde dem så att de till slut kom fram till det landet som Gud hade utvalt dem på andra sidan av Jordanfloden. Så i Johannesdopet så har vi någon slags liksom det här exodus-uttågsmetaforen av att lämna slaveriet och gå in i det utlovade löfteslandet till ett liv i frihet. Och även om när Paulus resonerar så är det en slags djupare förståelse av vad dopet är för någonting. Med där han börjar identifiera Jesu död och uppståndelse med dopet också. Så finns det någonting i det här som handlar om att leva ett nytt liv i frihet liksom på andra sidan Jordanfloden. Men som Paulus säger här, i dopet så har vi dött med Kristus. Vi har iklätt oss honom och vi har dött tillsammans med honom. Vi har dött ifrån vår gamla natur. Och i kapitel 5 i Romarbrevet, kapitel före detta, så har Paulus pratat ganska ingående om vår gamla natur som han beskriver som Adam-människan och den nya människan som är Kristus. Och använt de här båda personerna som slags, de får gestalta och symbolisera den gamla människan och den nya människan. Och det är alltså den gamla Adam-naturen, den gamla människan som vi har dött ifrån. Och det är den människan som har begravts tillsammans med Kristus. Och i den gamla naturen, där ligger alla våra begär, där ligger alla våra gamla drifter. Allt det som Paulus sen utvecklar i Galaterbrevet och skriver om köttet och om köttets natur och de frukter som köttet bär. Det som resultatet blir om vi lever efter den här naturen, så blir resultatet stridighet, hat, kärlekslöshet, allt det här, girighet. Allt det här som har vi alltså dött ifrån. Men på samma sätt som Jesus också uppstod, så har vi nu uppstått till ett nytt liv med honom. Vi har lämnat slaveriet, vi har lämnat Egypten bakom oss och vi har inträtt ett nytt liv i frihet i löfteslandet. Och därför lever vi inte längre i synden, utan vi lever i nåden. Det är en helt ny tillvaro. Det som hände när Jesus uppstod på påskdagen, när Gud uppväckte honom från de döda, det är att en ny skapelse har påbörjats. Ett räddningsprojekt, en räddningsaktion där Guds plan är att förnya allting. Hela skapelsen ska räddas. Så det kan hända att vi kommer få höra något om det nästa söndag eventuellt. Vi kan se, det är ett kapitel 8. Ja, det kommer det kanske lite. Vi har lämnat en sån teaser här nu. Nästa vecka i Viskadalskyrkan. Ja, vi får se. Men i alla fall, vad sa du? Vi får se. Vi lovar ingenting. Jag bara sätter lite press så. Men i alla fall. Vill ni läsa vidare så är det någonting som Paulus går in och pratar om mer i Romarbrevet, i alla fall om hur detta får konsekvenser för hela skapelsen och för allt det som att Gud ämnar förnya allt det som är skapat tills dess att allt är återupprättat. Så i det här nya livet som vi får leva genom dopet, i anden, omslutna av nåden, så har vi befriats från allt det där som vi var slavar under förut. Nu lever vi ett liv i frihet. Vi har befriats från något. Vi har också befriats till något. Vi lever ett nytt liv nu. Ett liv i frihet. Gud har på något sätt liksom rekryterat oss in i kanske ett slags nådens motståndsrörelse. Där vi får kämpa på Guds sida. Vara en del av Guds team. Liksom. Men, det kommer ett litet men här nu då. Och det är ju så att Paulus är ju väldigt medveten på ett personligt plan. Det kan vi läsa om i nästa kapitel, kapitel 7. Så verkar det som att vi fortfarande strider mot synden. Paulus skriver i kapitel 7 om hur han fortfarande kämpar med köttets natur. Och han gör det han inte vill göra och det han vill göra, det gör han inte. Och hur den här kampen fortsätter. Och då känns det så här, ja, men om dopet, om vi nu har dött och uppstått. Om det nu är dött, någonting som är dött, det är inte mycket liv i det, eller hur? Hur kan det ändå göra sig påmint? Jag tror att vi kan se på synden lite på samma sätt som vi ser på hur Guds rike fungerar. Vi vet ju att när Jesus kom till jorden och när han började sin vandring och runt och predika, så står det att han förkunnade evangelium, han förkunnade de goda nyheterna om Guds rike. Att Guds rike är nu här, säger han. Och visade genom sina handlingar att människor blev befriade, människor blev upprättade, människor blev helade. Människor blev inneslutna i gemenskap som tidigare var uteslutna. Och så vidare. Att hur Guds rike och dess, liksom Guds rikes regler och världen, Guds vilja, började ske. Och även om vi ser det, så såg vi att det var inte så att alla människor blev befriade på en gång. Allting hände inte på en gång, utan vi lever ju fortfarande i den här spänningen mellan att Guds rike har kommit, men Guds rike har ännu inte kommit, liksom, fått sin fullbordan. Guds vilja sker inte överallt. Det räcker att vi vaknar på morgonen och öppnar dörren. Det räcker att vi slår på nyheterna eller att vi får vår första pushnotis från Aftonbladet. Så ser vi att nej, det är Guds vilja sker. Liksom, råder inte till fullo i vår värld även idag. Det är så. Vi lever i den här spännvidden. Spänningen mellan att Guds rike har kommit men Guds rike är ännu inte här till fullo. Och på samma sätt är det med synden och dess makt. Vi lever i ett mittemellantillstånd där, ja, syndens makt är bruten, men synden finns fortfarande där och gör sig påmind. På samma sätt som Israels folk gick där och längtade tillbaka till Egypten och bara, vad bra vi hade det, här sitter vi. Vi kunde suttit runt lägereldarna i Egypten och ätit liksom gott, och nu går vi här och får liksom hanka oss fram dag för dag. Och så längtar man tillbaka till det som var, fast man vet att ja, vi var slavar, men tänk vad bra vi hade det. Vad gott det var i Egypten. Och så är det med oss med. Skönt är att inte vara slav under synden, men samtidigt vad skönt ändå det är. Det finns ju ingenting bättre än att få sitt ego struket medhårs och bara känna, åh vad gott det är att få vara lite självcentrerad. Vad gott det är att få njuta riktigt. Vad gott det är att få liksom, ja, vi är slavar under det och ändå finns det någon slags njutning i det. Jag tänker att vi kan jämföra med människor som kanske genomgår en rehabiliteringsprocess. Jämför med anonyma alkoholister 12-stegsprogrammet där du missbruk, man lever med det som en verklighet. Man är, alltså, lever du i missbruk, så är det ju, visst du är slav under det. Det finns någonting i kemikalierna, i de här aktiva grejerna som håller dig fast i det. Och samtidigt finns det en njutning i det. Du börjar ju inte med det för att nej men usch, det där vill jag inte ha att göra med, utan det finns ju någonting av en befrielse, det finns ju en skön kick i det. Och så är du samtidigt slav. Alltså du lever i det här slaveriet som ändå ger en, det känns ändå ganska bra på något sätt. Och så lever man i den här spänningen mellan, usch jag vill inte ha med det här att göra, och samtidigt så vill jag ha det. Jag vill inte ha med det att göra, samtidigt vill jag ha det. På samma sätt med synden i våra liv. Vi vill inte ha med det att göra, samtidigt så finns det någon tillfredsställelse i det som gör att vi fortfarande lever i den här spänningen. Njutning, samtidigt fångenskap. Och ett steg i 12-stegsprogrammet är att man inser sin maktlöshet. Att jag förmår inte detta i egen kraft. Jag kan inte hantera detta. Och samtidigt, ett annat steg är att omfamna en större befrielse som finns i en högre makt hos Gud. Att genom Guds befriande kraft så finns det befrielse att få. Vi kan bli befriade. Befriade för ett nytt liv i frihet. Trots att det är hotet och lockelsen fortfarande finns där. Många människor som har blivit befriade från missbruk, de identifierar sig fortfarande som, men jag är nykter alkoholist. Jag vet att driften finns där. Jag vet att suget finns där. Men jag lever nu nykter. Säger så många dagar, säger så många år. Men det finns där fortfarande. Jag vet att det krävs så lite, så faller jag tillbaka i det. Och så är det med syndens makt i våra liv med. Vi kan gå och tycka att vad bra det här går nu. Och det här som har varit så jobbigt, det här jag har kämpat med i mitt liv. Fast jag vet hela tiden att faran finns där. Jag måste hela tiden vara på min vakt. För att det finns där hela tiden. Kanske vi skulle också lära oss av detta. Vi kanske behöver kanske... Nåden finns där, vi har blivit befriade. Vi kanske ska se oss själva som benådade syndare. Ja, jag är en benådad syndare. Eller tycker att nej, men vi ska inte identifiera oss som syndare för vi har blivit befriade. Men samtidigt så finns det någonting i vår natur som fortfarande gör sig påminda. Så jag säger Paulus, så här ska ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men ni lever för Gud. Ni är döda för synden. Jag tänker människor som har varit med om en nära dödenupplevelse. Man kanske gått igenom en sjukdom, svår sjukdomssituation och kommit ut befriad. Eller man har varit väldigt nära en olycka kanske, men klarat sig. Hur ser en människa på livet? Man ser det som att jag har fått en ny chans. En ny möjlighet att ta tillvara på det här. Att varje dag blir en gåva från Gud. Inom AA så har man som slogan att jag lever dag för dag. En dag i taget. One day at a time. En dag i taget. Om du nu har fått en ny chans som vi har fått genom Jesus. Vi har fått en ny chans, vi har blivit befriade. Inte låter vi väl synden styra då? Det finns ju så mycket mer att leva för. Vi vill inte vara här nere liksom och rota i det här smutsen och skiten när vi har fått en ny chans att göra någonting bra, leva annorlunda. Uppståndelsen ger oss kraften att leva en dag i taget och ta varje ny dag som en ny möjlighet. Lev dag för dag. När du vaknar på morgonen så är det en ny chans att leva ett uppståndelseliv. En ny chans att göra rätt val. Jag tänkte vi ska avsluta med att be den här sinnesrobönen tillsammans. Ta gärna den med er. Det finns otroligt mycket av oro för saker som vi inte kan förändra, som vi går och bär på. När vi borde kunna lägga tid och energi på att förändra det som vi kan. Vi ber tillsammans. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Herre Jesus, tack för att du har gett oss en ny chans. Du har gett oss en ny dag. Tack för att vi har fått vakna upp idag. Med vetskapen om att du har befriat oss. Du har fört oss in i ett liv i frihet. Du har fört oss över floden in i det förlovade landet. Och ibland så står vi där och blickar över stranden till andra sidan. Och ibland så vadar vi ut och ibland så hittar vi oss där på andra sidan Jordan och undrar hur hamnade jag här igen? Men Jesus, jag ber för var och en som är här idag som brottas med någonting i sitt liv. Eller som kanske känner att den här vår gamla natur den bara gör sig påmind hela tiden. Eller jag halkar hela tiden in i samma vanemönster. Det kanske är tankebanor som är destruktiva. Det kanske är handlingar, beteenden som hela tiden får oss på fall. Det kanske är situationer där vi vet att vi är svaga. Jag ber dig Herre Jesus att vi idag ska få uppleva din uppståndelses kraft i våra lemmar, Herre. Att vi ska få uppleva hur vår gamla natur får vara död tillsammans med dig, korsfäst och begraven. Och att vi fått uppstå till nytt liv i dig Jesus Kristus. Tack för att du är med oss. En dag i taget. Amen.